programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har jag läst en bok som heter Reviving Classical Liberalism Against Populism. Jag har författaren framför mig. Välkommen Nils Karlsson.
Tack så mycket.
Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig, så vi kör där.
Ja, jag är forskare. Jag har 40 års tid. Jag har forskat om politik och ekonomi. Jag hade en professor i Linköping. Jag hade adjungerat professor ett tag, men jag har varit då vd på Ratio i väldigt många år. Forskningsinstitut som forskar om företagens villkor i vid mening. Docent i statsvetenskap i Uppsala. Jag är både nationalekonom och statsvetare, kan man säga. Vart gästforskare på Stanford här för något år sedan. Där stora delar av den här boken skrevs på Hoover Institution.
Och vad brinner du mest för?
Ja, just nu brinner jag för att försvara det öppna samhället, demokratin, fria marknadsekonomin mot det populistiska hotet som finns i Europa men också i hela världen, i USA och så vidare.
Mm. Och vi ska se då, du har tappat rösten lite på grund av att du var i Bryssel igår och pratade om boken.
Jag pratade om boken där, och då är det här Europavalet här några i juni, och hälften av Europas länder så är ju populistpartier ofta auktoritära högerpopulistiska partier, de största partierna. Mm. Och det här kommer ju förändra sammansättningen på Europaparlamentet och därmed kunna utgöra faktiskt ett hot mot den inre marknaden, mot rättsstaten, mot demokratiska fri- och rättigheter.
Mm.
Det är inte bra.
Det kommer vi att prata mer om. Först tänkte jag bara, den här boken då, hur har den växt fram?
Alltså jag har blivit intresserad av den här frågan kanske de senaste på 10 åren ungefär. Och jag arrangerade en stor konferens i Stockholm 2017, en internationell konferens om det populistiska hotet mot det öppna samhället. Och nu fick jag till slut tid att försöka skriva ihop någonting, och när jag var på Stanford då, de har ju fantastiska bibliotek, va? Så det var en möjlighet att få tillgång till all ny litteratur, allt som har skrivits om det här på ett väldigt effektivt och bra sätt. Så att jag valde helt enkelt att försöka skriva en kort, distinkt, tillgänglig bok då, men med starkt akademisk förankring om den här frågan. Och temat är ju hur kan vi slå tillbaka, hur kan vi motarbeta populismen helt enkelt. Och populismen både till höger och vänster. Det är temat för boken.
Mm. Och om man hör då liberalism, då kan man ju tolka det som att det är liksom en egen politisk ställningstagande eller väg. Alltså varför är det just liberalism som ställs mot populism?
Ja, jag argumenterar den här boken för att populism är förenlig med alla ideologier utom just den klassiska liberalismen. Så att många populister är vänstersocialister. De är högerkonservativa, auktoritära på olika sätt. Men liberalismen är oförenlig, vill jag säga då, med populismen, så som jag har kommit fram till att man ska förstå den här företeelsen.
Just det, så att de är lite grann en motpol på något vis.
De är motpoler utan tvekan. Alltså, liberalism, mycket kortfattat, där kan vi säkert prata mer om. Men det står ju för ett försvar för rättsstat, demokrati, fria marknader, ett öppet samhälle, pluralism, tolerans, den här typen av värderingar. Och populisterna är precis motsatsen.
Och i Sverige, vi pratade lite om det innan, det här ser ju också lite olika ut i olika länder, men i Sverige så finns ju de här inslagen och de här värderingarna liksom i flera partier, eller också i vår kultur på olika sätt. Det är inte bara liberalerna som har de här inslagen.
Liberala idéer är ju det som präglar en liberal demokrati, kan man säga. Och Sverige har ju då sedan Tingstens dagar, är man ju rätt ens om att det är en överideologi då, försvaret för demokratin. Men idag gäller kanske inte det fullt ut på alla håll.
Nej, men om vi ska börja den änden då, som också i boken och som du beskrev också med oron vad som händer i världen. Om du skulle beskriva utvecklingen, vad är det som har hänt? Det har hänt ganska mycket bara under de senaste 10 åren. Alltså hur populismen sprider ut sig och hur den ser ut. Och vad är det för länder och ledare som...
Ja, det är ju det här som har triggat mig. Hur kommer det sig? Hur kan vi förstå det här fenomenet? Om man går tillbaka 2-3 decennier, 80-90-tal fram till 2010 kanske. Så i hela världen så... Ja, stärktes demokratin, vi fick fler demokratier, marknader öppnades upp, välståndet ökade. Man avreglerade, man privatiserade, det fanns en positiv liberal agenda med stora reformer som genomfördes. Bland annat i Sverige men också i Australien, ja, i princip i hela västvärlden, och det här spreds också till tredje världen med otroligt positiva konsekvenser i grunden. Men trots detta så har vi fått den här bakslaget då, som kan framstå, och det framstår för mig också, för mig var det ett stort frågetecken, hur sjutton kan det här komma, säger han. Vad är det som har fått människor att stödja den här typen av partier också inom genuint demokratiska västerländska samhällen? Titta på USA, titta på Storbritannien, men titta också på Europa. Så att demokratin är ju nu nere på en nivå som det var 1986, före Berlinmurens fall, före Sovjetunionens kollaps i början på 90-talet. Det här är ju otroligt svårt att förstå egentligen. Och det är det här som jag skriver om i boken. Jag försöker förstå och förklara hur det kom sig att populismen har växt fram.
Och vilka länder, eller ledare, om man tänker, i Sverige handlar det om Sverigedemokraterna främst.
Högerpopulisterna, auktoritära högerpopulister är ju Sverigedemokraterna. Men det finns ju starka inslag av vänsterpopulism, bland annat i Vänsterpartiet och ibland också i Miljöpartiets retorik. Och till och med inom socialdemokratin skulle jag säga.
Har du exempel på det?
Ja, men populism kan definieras på tre olika sätt. Vi kan ju börja med det här egentligen då. Och en del säger att man inte ens kan definiera populism. En del kallar det för en tunn ideologi och sådana här saker. Jag går igenom hela den här forskningen och kommer fram till att det finns tre utmärkande drag som karaktäriserar populism. Och det första är då, ska vi säga, oseriösa, ogenomtänkta politiska förslag, som exempelvis att vilja öka bidragen samtidigt som man sänker skatterna, att man tror man ska rädda jobb med tullar och protektionism som Trump håller på med i USA. Det fungerar inte, va? Och det här är en typ av förslag som jag tycker kommer ibland från vänsterhåll i Sverige.
Alltså att de inte håller ihop rent ekonomiskt eller logiskt?
Nej, de är icke grundade i ekonomiskt, sunt ekonomiskt tänkande helt enkelt. Va? Mm. Man vill överge överskottsmål, man vill lånefinansiera utökning av välfärdstjänster och såna här saker. Va? Det är ohållbart. Och det finns ju massor av forskning runt det här, hur populistpartier runt om i världen, inte minst Latinamerika, men det kommer en ny studie precis i American Economic Review som går igenom 51 episoder av populistiska regimer under hela 1900-talet fram till idag, och kommer fram till att 15 år efter att de här regimerna har kommit till makten är BNP 10% lägre. Och de som särskilt drabbas, det är de grupper som har stött de här partierna, det vill säga då låginkomsttagare och medelklass.
Och det har man ju pratat mycket om med Trump och han och många hans kärnväljare.
Ja, Trump är ju väldigt svårt att förstå, tycker jag, men tanken är ju både väldigt välutbildade väljare som stödjer honom idag.
Också.
Det har blivit så. Från början var det kanske då människor som känner sig osedda, icke-respekterade. Och det här är en viktig grund då för populismen, att appellera till den typen av grupper. Och det ser vi i Sverige också naturligtvis med SDs framgångar.
Mm. Och jag tänkte bara, innan vi släpper det med den här, liksom, om man säger helheten. För i Europa har vi sett, via Polen, Ungern, Trump som är... Liksom,
Frankrike, Le Pen.
Ja, precis. Ja. Och Trump som är ett affischnamn nästan för populism. Och sen har vi... runt om i världen, vart i Brasilien. Och, men vart någonstans är det att det har växt? Vilka länder är det främst som har gjort det?
Ja, alltså det här är ju ett fenomen som är globalt. Det är en pandemi, skulle jag säga, populismen just nu. Så att det finns ju Asien, vi har Indien med Modis hindu-nationalism med väldigt starka populistiska inslag.
Mm.
Vi har delar av Filippinerna, Indonesien, väldigt starka populistiska drag.
Mm.
Latinamerika var ju där det startade en gång i tiden med Jean Perón i Argentina. Där har man ju haft vänsterpopulismen också, Bolsonaro i Brasilien som ett exempel på högerpopulister. Och effekterna av det här har ju blivit katastrofala faktiskt då.
Mm. Och du sa att nu är vi nere på rekordnivåer vad det gäller demokratier i världen då, som har sjunkit.
Ja.
Om man ser hela kartan, vad är siffran ungefär nu?
Alltså det finns ju då studier från bland annat det här VDM-institutet i Göteborg, men också Freedom House och Economist kom nyligen med ett index runt demokratin, och mönstret är precis likartat. Så att man kan säga de genuina demokratierna där man också upprätthåller fria medier, yttrandefrihet, minoriteters rättigheter, rättsstat och såna här saker, det utgör 13% av världens befolkning.
Mm.
Så att det som har skett här de senaste 2 decennierna eller 15 åren nästan är då att auktoritära makter som Ryssland, Kina och så vidare, de har vuxit, men också inom demokratierna har sakta men säkert då demokratin undergrävts. Och det som har skett är ju inte att man inte röstar, för att populister använder ofta val för att skapa legitimitet. Men man tar över domstolar, man tar över televisionen, man tar över de fria medierna, man undergräver möjligheten att bedriva opposition, man minskar minoriteters rättigheter och så vidare och så vidare.
Mm. Och det som vi var inne på nyss då, om vi ska återgå till den, de här 3 delarna som definierar, vad är populism? Det var första där, den orimliga förslagen.
Ja, oseriösa, ogrundade förslag som man då försöker locka väljare med. Och det här känner ju alla till. Det här kanske är en common sense-mening som de flesta, tror jag, i Sverige använder sig av. Men det som då statsvetare, sociologer har betonat är ju då att populism är i grunden en sorts retorik. En sorts framing, en sorts sätt att vrida tolkningen av samhällsfenomenen. Medvetet så, där man då medvetet skapar en polarisering, man skapar en vi mot dem logik. Där folket framstår som gott, medan då eliten, olika grupper då, är onda och korrupta.
Mm.
Det kan vara akademiker, det kan vara etablerade partier, det kan vara medier, det kan vara statstelevisionen, ja. De statliga institutionerna i många länder, va? Som i USA, det som pågår just nu med Trump.
Mm. Och jag står på er sida, jag hjälper vi mot dem.
Ja, och det är ju skenbart demokratiskt det här, och det kan ju finnas legitima skäl också att eliten kan ju vara korrupt faktiskt, va? Som i Italien som skedde på 90-talet och där populismen helt har tagit över egentligen. Va? Men det här är väldigt kraftfullt enkelt, man demoniserar motståndare. Man kallar media för fake news och såna här saker. Man hävdar att motståndarna ljuger medan man själv då står för den sanna, det rätta. Och att det här goda folket är den verkliga majoriteten, de som räknas. Och det här leder över då till den tredje karaktäristiska dimensionen då i populismen. Och det är en stark auktoritär tendens som finns inbyggd i det här. Och det kommer ur det här att populister anser ju att de representerar det sanna folket, det goda folket. Då räknas inte andra egentligen. Varför ska man då ha konstitutionella begränsningar? Varför ska man ha grundlagsskydd för fri- och rättigheter? Varför ska minoriteters rättigheter skyddas? Varför ska media kunna skyddas om media då framställs som onda? Så att det här gör då att i små, små steg så börjar då populister genomgående undergräva demokratin. Och det är ju här populismen blir farlig. Så att det är en sorts krypande auktorisering då av samhället som pågår i de här länderna. Det är det vi har sett i Ungern, det var det vi såg i Polen, det är det vi ser i Turkiet, det är det vi har sett i USA med Trump. Och det här är ju hela Sydamerika, Indien och så vidare. Det här är där populism är riktigt farlig, och det är därför då seriösa partier inte ska ta till sig den här logiken, den här retoriken. Det är därför det är farligt när man hör representanter för egentligen i grunden sunda partier använda sig av den här vi mot dem logiken, att hävda liksom att motståndarna är onda och man själv är goda på det här sättet. Det är väldigt, väldigt farligt.
Det som är svårt kanske också, det ser olika ut för olika länder och partier och ledare såklart, men de har ju också, de här personerna har ju de partier de tillhör, de har ju, och det är inte så att de, hela deras program eller alla idéer helt åt skogen, utan de har ju också, visst det ligger ju strå av sanningar som man sen kanske vrider på, eller man,
alltså populister använder ofta en kris av något slag, finanskrisen, det kan vara någonting annat då. Och då kommer man med de här ofta enkla förslagen, men det kan också vara sunda förslag då. Alltså lite grann, om man ska fördjupa det här, orsakerna, vi kommer ju diskutera det här mer säkert då. Men,
ja, men vi kan gå till det.
Nej, men jag tycker att de etablerade partierna, de liberala politikerna, vi som försvarar demokrati, öppet samhälle, marknadsekonomi, vi har väl inte riktigt levererat. Va? Det finns skäl att vara självkritiskt, det finns en massa policymisslyckanden, det finns en massa bra reformer som genomfördes som inte har vårdats, som inte har tagits hand om på ett klokt sätt. Och det här har öppnat upp för en populistisk kritik helt enkelt. Va?
Mm.
Det är ju lätt att se policymisslyckanden med skolan, med sjukvården och så vidare. Va? Och det här öppnar upp för en populistisk kritik. Så att när världen förändras, då måste man också kunna genomföra nya reformer och ta hand om, revidera de reformer man har gjort. Vi trodde vi hade vunnit, så att säga. Mm. Man trodde att det räckte med de här reformerna på 80-90-2000, på 2000-talet. Men det gör aldrig, utan man måste hela tiden utveckla samhället. Världen förändras.
Men om vi tittar då på, om man kallar det för den röda tråden, vad är det som gör, vad är det som sammanför hur de har växt och var de kommer ifrån? Att de har blivit populära och lyckats.
Ja, alltså jag hävdar då i den här boken att det uppstått ett idévakuum, precis som jag var inne på, att liberala tänkare, partier har inte utvecklat sina idéer, de har inte utvecklat sina institutionella förslag, sina reformer på ett klokt sätt, utan det har uppstått policymisslyckanden av olika slag, välfärdsstaten har inte levererat och så vidare, försvaret har inte upprätthållits. Och det här har öppnat upp som en möjlighet för de här partierna att komma in.
Tänker du Sverige eller fler länder? Eller
jag tänker nog generellt, måste jag säga. Mm. Det har ju alltid varit så här i historien. Verkligheten förändras ju alltid, men tidigare har inte den här typen av politiska grupper fått så här genomslaget. Vi såg ju det på 30-talet naturligtvis i Tyskland, Italien, runt om i Europa med fascismens tillväxt. Men den här gången sker det inom ramen för demokratin. De här avskaffar ju inte val och sådana här saker. Va? Men det är inte en liberal demokrati, det är en electoral democracy som man säger på engelska, men inte en liberal democracy. Och jag går ju igenom forskningen här runt olika typer av förslag. Det är en del som hävdar globalisering, ökad ojämlikhet av olika slag, jobb som försvinner och sådana här saker. Och så har det ju alltid varit. Va? Det har alltid varit så att strukturomvandling har gjort att jobb har skapats, nya tillkommer och så vidare. Och där måste ju politiken finnas där och skapa möjligheter för omställning och flyttningar till där jobben finns och kompetens utvecklas. Men sen har vi det här med sociala medier. Det här är en ny grej som inte har funnits tidigare. Och det är nog rätt tydligt att så som algoritmer och annat används och fungerar i sociala medier, så har det här varit ett verktyg för populisterna att skapa den här vi-mot-dem-motsättningen. Så att i USA har ju blivit på det viset att det finns ju knappt någon fungerande offentlig debatt längre, utan folk har låst in sig i de här filterbubblorna och ekokamrarna, som man säger då, där man bekräftar sina egna fördomar i princip. Det finns inget bra offentligt samtal längre. I Europa och Sverige har vi inte kommit hit än, men tendenserna finns ju här också. Men poängen ska jag bara säga, knyta tillbaka till det här, så den här typen av förändringar jag var inne på med globalisering och såna här saker, det är ju inget nytt, utan populisterna använt det här med sin retorik, vi mot dem logik, sitt sätt då att vinkla frågeställningar runt det här och säga att det här är elitens fel och så vidare, medan vi vanligt folk drabbas. Och det här är ju nya då, att de etablerade partierna inte lyckats fånga upp och ta tillvara det här missnöjet för att själva då driva en reformagenda. Så att vi har ju partier då i många länder nu då, som de har växt från nästan ingenting, precis som SD i Sverige, och är nu näst största eller största parti runt om i Europa.
Men varför har man inte lyckats med det egentligen? Och fånga upp det missnöjet?
Det är en sorts självtillräcklighet, en sorts underlåtenhetsskuld skulle jag säga. Så att jag tycker när man ska förstå populismen måste man förstå att vi andra borde ha gjort det här bättre. Det ligger ett stort ansvar på de etablerade partierna som inte har funnits.
Vi har också den där, hela den biten om man kallar för digitalisering eller sociala medier. För den har ju då, den kurvan så att säga, ligger ju misstänkt liksom jämlikt med den här kurvan med hur populism har växt fram. Så det är ju liksom en ingrediens, för det är just intressant det där med hur liksom internet, sociala medier som har kommit och utvecklats. Sen, det var någon som skrev det där med att Trump är den första presidenten som hade liksom en egen osensurerad megafon till miljoner där det inte var medierna emellan som rapporterade. Han, på Twitter så pratade han till osensurerat och sa vad han ville. Och det har ju liksom inte någon president gjort tidigare. Nej, på det alltså sättet.
Populistiska ledare historiskt sett också har ju alltid försökt kommunicera direkt till folket så att säga, via massmöten, via television och så vidare. Man vill inte ha de här mellanliggande partierna, man vill inte ha en massa gatekeepers. Och...
Nej, men även television blir ju ett filter emellan, ja, så att säga.
Men då blir ju sociala medier en fantastisk möjlighet, och Trump lyckades ju dominera nyhetsförmedlingen i hela världen under ett antal år genom sitt tweetande och annat. Helt ofattbart att det här lyckades egentligen, men det gjorde det.
Men det här andra också som jag tänkte på nu för röda tråden, det är det här med att det någonstans stiger ur ett missnöje. Precis, ja. Som redan då Hitler var känd för, liksom, det är något missnöje i botten som man tar vara på och lyckas. Man kommer med populistiska idéer och retorik. Ja,
parallell med Hitler är ju väldigt intressant. Alltså, i valet 1928 hade nazistpartiet 2,8%. 5 år senare, 33, så införde man diktatur.
Mm.
Det gick på 5 år i Tyskland. Ingen tyckte att det här partiet var ett seriöst parti. Men de andra partierna levererade inte, de kunde inte hantera de sociala problem som fanns. Då vände sig inte bara folket utan ja, industrin och andra grupper då till det här nazistpartiet och trodde de skulle kunna fixa det här. Man förstod inte att de utgjorde ett hot mot demokratin, men det gjorde de.
Mm.
Samma sak gäller de här populisterna. Deras policies, jag var inne på det här, de levererar inte långsiktigt. Kortsiktigt kan de ge då goda effekter, men det blir, skapar en massa problem som sen då leder till att man får det sämre långsiktigt om man inte sköter ekonomi och sånt här på ett klokt sätt. Va?
Mm.
Så att det här är ju, det finns ju lärdomar i den erfarenheten, även om det är annorlunda den här gången. Va?
Men det är ju väldigt intressant det där med att det här missnöjet inte fångas upp av andra, på att det sker då i så många länder och på så bred front. Men det är en av ingredienserna, så det är ju komplext.
Alltså det här är ju, jag vet inte om vi hinner prata så mycket om det här, men det här sättet att bedriva politik, va? Det här är ju idéer som går tillbaka till Heidegger och Carl Schmitt på 30-talet i Tyskland, 20-30-talet. Nazistiska tänkare då, som definierade politik just som det här att essensen i politik, det handlar om att skapa den här motsättningen mellan fiender som hotar den egna gruppens existentiella situation egentligen. Va?
Mm.
Då skapade man judarna, zigenare, vad det nu var för grupper som konstruerade helt enkelt fiender då, som fungerade som ett sätt att mobilisera massorna då för stödet för den egna politiken. Och populisterna gör precis samma sak. Det är som den här då retoriken runt muslimer i Sverige då, som är direkt parallell till det här, eller mot invandrare generellt som sker i Europa och som sker i USA.
Och det är ju otroligt kraftfullt.
Ja, alltså det finns ju, jag går igenom den här forskningen också. Det finns ju då socialpsykologer och också sådana som sysslar med genetik och annat som menar att vi har en inbyggd, ska vi säga, stamhjärna, tribal mind.
Mm.
I vårt psyke. Det här har kanske varit en överlevnadsfaktor historiskt sett då, eller under evolutionen. Och kan man trigga det här? Och det är det att populisterna gör. De triggar den här tribal mind.
Mm.
Vi mot dem logiken då på ett väldigt starkt sätt. Och det här är ju precis i motsättning till det öppna samhället som Karl Popper med flera då har försvarat.
Ja, men det är otroligt svårt att konkurrera mot.
Ja.
De drivkrafterna.
Civilisationens fernissa är jävligt tull. Vi har haft civilisationer kanske 200 år eller lite till kan man säga då, som har upprätthållit de här värdena jag pratade om inledningsvis, de liberala värdena. Och de går att återerövra, det är ju ändå viktigt att få säga det, att demokrati, frihet, liberalism brukar kunna komma tillbaka eftersom det är långsiktigt den hållbara politiken.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi ska komma in på det här med som hur vad liberalismen kan, hur kan svara upp och hantera det här. Men först jag bara en sak till angående de här ledarna, eller de liksom populistiska ledarna. Det jag tänker på är det här bara med att det är inte så att de kommer med galna eller oseriösa förslag, men de kommer ju också med saker som stämmer. Alltså de kan ju ta upp saker, alltså det är en blandning av det. Det är inte så alltså att 100% av det Trump säger är galenskaper, men även om det är mycket så att säga. Och det där är ju också svårt, för att det kan ju vara förslag, så att det där, man kan hålla med om vissa saker och så vidare. Det är liksom en hel säck, vilket kanske gör det svårt också för väljarna så att säga.
Nej, men jag håller helt med, och den här första dimensionen då, de här oseriösa, ogenomtänkta, ogrundade förslagen då. Det här är väl den typen av populism som i högsta grad har utmärkt Sydamerika. Där har ju då Latinamerika har ju präglats av populism till vänster men också ibland till höger, och det har ju inte gått något bra. Va? Om du tar den östeuropeiska populismen här i Europa så är ju de inte lika oseriösa i sina policies och såna här saker när det gäller då ekonomi. Utan de sköter ju det här på ett bättre sätt vad gäller budgetunderskott, vad gäller alla möjliga saker. Men de är ju protektionistiska, de är ju inte för den fria rörligheten och såna här saker. Så att de negativa effekterna kommer där också naturligtvis.
Om man tar en sån som Trump, han springer ändå ur ett republikanskt parti.
Ja, han var ju demokrat ett tag, han försökte ju bli presidentkandidat för demokraterna för 10-12 år sedan eller vad det var. Så att han är ju en typisk populist, han är en renodlad. Jag tror inte han har läst de här tänkarna som jag nämnde, Carl Schmitt och Martin Heidegger och andra, utan han har det här intuitivt. Sannolikt genom The Apprentice då, sin erfarenhet från tv och såna här saker. Han är en väldigt skicklig kommunikatör. Väldigt vulgär, väldigt, ja, folk liksom kommer till hans möten för att det är underhållning helt enkelt.
Mm. Ja, det är Melodifestivalen.
Ja.
Någonstans. Men om vi ska komma in på kanske det också som liksom boken också handlar om i stort, det är ju som, vad ska man göra då? Alltså som liberala, hur ska man hantera det här? Och vi pratade lite om vad de liberala liksom, värdena och grunderna innan. Men då när du säger det här, då tänker du liksom den, vad ska man säga, de som står för demokrati och liberala värden. Det är inte några som särskilda partier eller ledare, utan det är snarare, vad gör vi? Hur möter vi de andra seriösa partierna?
Ja, det första man ska säga är ju att vi kan ju inte använda samma metoder som populisterna. Det är väldigt viktigt att förstå det här. Vi kan inte demonisera våra motståndare. Vi kan inte kalla fria medier för fake news, även om vi ogillar vad de säger ibland. Utan vi måste försvara även våra motståndare, så att säga. Vi kan inte ljuga, vi kan inte medvetet konstruera verkligheten, utan vi måste vara rationella och förnuftiga. Vi måste argumentera på ett demokratiskt, öppet, liberalt sätt helt enkelt. Så att det här är en utmaning för liberalismen naturligtvis, att försvara sig mot den här typen av motståndare som inte ställer upp på de här spelreglerna helt enkelt.
Mm.
Utan det här är ju en utmaning då. Men jag menar ju då att om man tittar på särskilt då klassisk liberalism då, som jag definierar som har tre dimensioner då. Det ena är ju de här liberala institutionerna, värdena runt frihet, runt fria marknader, runt ja, den privata sfären och ja, rättsstaten och privata äganderätten, alltså de här grundläggande demokratiska spelreglerna, liberala demokratin. Det är en sak, va? Och det tycker jag vi har försökt göra hyggligt väl, va? Även den andra dimensionen i klassisk liberalism runt fria marknader och civilsamhälle tycker jag också vi har gjort rätt mycket. Kanske inte så mycket när det gäller civilsamhälle. Va? Liberaler då påstås ibland vara emot gemenskaper och familjer och sådana här saker. Tycker jag är helt fel. Utan inom ramen för då de här liberala institutionerna det här ramverket så att säga, som de här principerna, så får ju människor leva precis hur de vill. Det är poängen. Det kan vara pluralistiskt, det kan vara gemenskaper, det kan vara kollektiv, det kan vara, man kan leva ett konservativt liv. Man kan leva som Amish people i USA eller som kibbutzmänniskor i Israel inom ramen för ett liberalt system. Det är inget problem. Så länge man inte använder det här för att påverka staten. Staten måste vara neutral till hur man lever sitt liv. Det är grunden i det liberala tänkandet. Till det här vill jag lägga den tredje dimension som jag tror är väldigt viktig. Alltså vi behöver utveckla de liberala institutionerna, vi måste skydda dem, utveckla det här mera. Förklara hur marknader, civilsamhälle fungerar, de spontana ordningar som finns där, de självorganiserade mekanismerna. Men vi måste också försvara det jag kallar för the liberal spirit. Man skulle kunna översätta det med den liberala samhällsandan på svenska, tror jag. Alltså värdet av ett liberalt samhälle när det gäller människors möjligheter att blomstra, att utvecklas, att leva goda liv. Bejakandet av pluralismen, toleransen, den mångfald som ett liberalt samhälle innebär. Alltså populisterna, de erbjuder, vi har inte berört det så mycket, men det är en sorts kollektiv identitetspolitik.
Och det är också en styrka de har.
Det är ju kollektivismens styrka, den finns både till höger och vänster. Det här var ju då marxismens idé då, eller socialismens idé, och det här var nationalismens idé när man bara var konservativ. Men populismerna ger ju den här känslan om vi tillsammans.
Exakt, med att det är en styrka att det attraherar.
Det attraherar, och den attraherar starkt, för den säger vi tillsammans mot andra. Man har ett kraftfullt syfte med det här också, en meningsskapande kan man säga då, som finns i den här. Och det här tror jag attraherar människor i väldigt, väldigt hög grad. Som känner att, ja, hur passar jag in i den här globala världen som förändras och jobb som försvinner och välfärdsstat som inte funkar? Jo, här kommer någon som säger att vi tillsammans är goda och vi slåss mot de här fienderna. Det här är ju svårare då för liberalismen, det blir den här kollektivistiska känslan. Men möjligheten att leva meningsfulla, bra liv är ju enastående bra i ett liberalt samhälle. Det finns inget som kan konkurrera med den mångfald möjligheter, det lärande och det som jag skriver om i boken runt mänsklig blomstring. Jag kommer ju från Aristoteles ursprungligen, men det här tror jag liksom är liberalismens oberättade, eller den är i varje fall inte tillräckligt känd dimension av det här. Och det här har vi egentligen inte förklarat. Så jag tycker det här måste göra ett bättre jobb helt enkelt. Det räcker inte bara att ha ekonomer som säger att det är mer effektivt med ett liberal ekonomi eller något sånt där, utan vi måste förklara varför det är meningsfullt med möjligheter till gemenskap, värdefulla liv, mänsklig blomstring är det som ett liberalt samhälle verkligen skapar möjligheter till.
Jag tycker det är väldigt intressant. Jag som då kommer från kommunikationshållet är extra intresserad just av, eftersom det är som stor del av politik och det här. Men jag tänker, jag har flera grejer som jag också skrev ner när jag läste boken. Om man tar det där med gemenskapen, som populister kan vara bra, då säger jag bra att de applicerar.
Jag förstår vad du menar, kollektiv gemenskap.
Exakt, och man vill med sådär, som jag tycker saknas överallt i svensk politik, med visionen. Om en populist kommer att hit ska vi, följ mig, jag har svaret. Och de andra inte har någon vision som...
Ett av mina slutkapitel handlar ju om liberal statskonst. Jag just tittade på Australien och Sverige, hur vi genomförde en massa bra reformer. Och jag tror inte på det här med någon karismatisk ledare som ska stå och peka ut visioner och tala om vart vi är på väg. För att det kan vi inte veta helt enkelt. Utan vi behöver många som engagerar sig i det här försvaret. Vi behöver politiker naturligtvis som står upp för den här samhällsandan, som klarar av att genomdriva liberala reformer, utveckla våra liberala institutioner på ett klokt och bra sätt, ta hand om samhällets problem och sådana här saker. Men jag tror en illusion, det är vissa specifika situationer i historien då, med Churchill och Reagan kanske, och Zelensky möjligen idag då, som kan representera de här fallen. Men de flesta lyckliga bra samhällen, de har inga starka män eller kvinnor, utan då är det många, många som bidrar, både i civilsamhället och i privatsektor då, till att se till att samhällsutvecklingen går framåt på ett klokt sätt inom ramen för de här generella liberala institutionerna.
Men du tror inte det behövs för att stå emot?
Ja, så liberalismen, jag fick den här frågan i Bryssel igår faktiskt, behöver inte liberalismen en yttre fiende också? Och just nu har vi ju Putin som en sån då. Och det är klart att det kanske då har enat Europa i vissa avseenden då när det gäller att komma till skott med försvar och sånt.
Mm.
Jag tror att vi måste göra jobbet själva. Politikerna kommer inte göra det åt oss. Vi måste bejaka den här mångfalden. Vi måste bejaka att det här är liksom ett pluralistiskt samhälle där många behöver bidra. Inte bara centrala politiker som ska stå och peka ut vart vi andra ska gå. Det är i grunden djupt icke-liberalt.
En annan grej som du beskriver om att man ska lyfta fram de här viktiga ingredienserna som till exempel en lite mindre stat, klassiskt liberalistiskt, och att med liksom frihet för människan, individen. Men delar av det, om man tar det exempelvis, så det säger ju Trump också, han vill ha en superliten stat, låga skatter och att folk får göra vad man vill. Eller den här nya ledaren i Argentina, alltså de säger ju inte emot allting.
Men det stämmer inte det de säger, va? Jag försvarar då en stark, begränsad och decent, kallar för en, ja, en bra liksom, som tar hand om de svaga, utsatta och sådana här saker. Va? Jag är emot storskalig omfördelningspolitik, bidrag och sådana här saker, men varje samhälle måste försvara de som, ja, handikappade och sjuka och de som inte kan jobba och sådana här saker. Självklart är det så. Va? Det har alla klassiska liberaler alltid tyckt och tänkt. Men staten bör vara stark och liten och begränsad, eftersom det enda sättet att försvara de fria marknaderna, det civila samhället, den här mänskliga bromsningen som då görs möjlig genom de här liberala institutionerna. Och Trump och de här, de vill ju ha en mjuk stat. Man gynnar ju sina egna intressen, sina egna affärsmän, till och med sina egna affärsprojekt. Det är precis samma sak, tittar du på Ungern, tittar du på Turkiet, tittar du på de länder som har populistiska regimer. Det är ingen begränsad stat, utan det är en mjuk stat som är, ja, korruptionen växer.
Mm.
Korruption kan trigga populistiska partiers, ja, tillväxt och sådana här saker.
Mm.
Undergräver man rättsstat, undergräver man fria domstolar, ja, då får man det här som ett brev på posten.
Något annat då som jag också tänkte på, det är att om man möter liksom just den här populistiska retoriken med förklarande och liksom teknikaliteter eller sådär, som är korrekta så att säga, men det finns ju också en risk för att det blir det tråkiga mot det roliga Melodifestivalen på andra sidan. Alltså att det är text-tv mot just retoriskt tråkigt.
Ja, men jag skriver en del om det här. Ja. Om liberal narratives. Alltså vi populisterna används av narrativ, berättelser. De scensätter så att säga sin politik. Den är rolig, den är spännande, den fångar människors fantasi och sådär. Och det här måste ju vi bli bättre på helt enkelt, va? Och det finns ju liksom i historien en massa bra exempel på det här, men inte tillräckligt och inte tillräckligt mycket moderna grejer. Jag nämner ju författare då som har skrivit bra om filmer som har gjort. Ta en sån grej, bara ett exempel, Stjärnornas krig, det är en stor liberal story runt hur vi, de goda liberala fria, slås mot det här onda imperiet helt enkelt. Så att vi måste bli bättre på att kommunicera helt enkelt. Varför ett liberalt samhälle bidrar till den här mänskliga bromsningen som jag var inne på.
Utan att man kommer över på deras plan halva för mycket. Man måste göra på
Nej, men vi får inte ljuga, vi får inte demonisera, Nej. Vi får inte göra de här grejerna.
Utmaning i det här blir ju också att man, ja, inte minst i Sverige då, att vi tar det för givet, det demokratiska, fria, att man, ja, men det här har vi redan. Och populismen, de kommer inte in och säger att vi ska dra ner på det. Alltså, det är inte det som säger, även om det kanske leder till det.
Fast lyssna på Jomshoff, ordförande i justitieutskottet, hur han uttrycker sig runt minoriteters rättigheter, runt nyhitkomna personers rättsskydd och sådana här saker. Det är ju rätt explicit hur han säger att vi ska inte respektera då sådana saker som har varit självklara tidigare. Alltså det är ju så här populister gör, de har ofta en företrädare som framstår som lite moderat och klok. Och sen har de någon annan som medvetet driver den här polariseringen då. Och det här är precis vad SD håller på med.
Om man ska vara då djävulens advokat, som jag försöker vara hela tiden. För,
please do.
Ja, men, då beskriver du också de liberala värdena. Det är ju någonting som också driver allas livskvalitet någonstans och samhällsutvecklingen i stort och har liksom gjort det. Men trots det så har det ju ändå växt fram missnöjda grupper, alltså de som inte får det bättre överallt ändå. Hur hänger det ihop? För det borde ju inte ha blivit om... Förstår du vad jag menar?
Jag förstår absolut vad jag menar, men ekonomisk utveckling, ja, förändring skapar ju alltid vinnare och förlorare.
Ja, precis.
Så enkelt är det, va? Det är helt oundvikligt och det är ju inget nytt med det, utan det viktigaste det är ju då att långsiktigt så ska vi alla tjäna på det här. Och det gör vi faktiskt, va? Det finns ju hur mycket exempel och forskning och annat som visar att liberalt öppet marknadsekonomi, det är det som skapar jobb, det är det som skapar välstånd. Sen kan det behövas andra institutioner, som jag sa också, att staten måste ju ta hand om svaga, utsatta och sådana saker, för att det kan vi inte tolerera att sånt inte fungerar. Jag har ett avsnitt som handlar om social rörlighet till exempel då, i den här boken, som jag tycker att man verkligen ska försvara. Man ska inte försvara fördelningspolitik vad gäller lika utfall och sådana här saker, men jag tycker att människors möjligheter att röra sig socialt, att utvecklas, att det tycker jag verkligen man ska försöka stödja med politik och resonera runt det här. Och det här är väldigt svårt att dra gränsen. Vad är det som ska skapa lika möjligheter? Och jag hamnar ju att det är skolan helt enkelt som är det helt avgörande, utbildningssystemet. Och det här är ju något, det här är en central fråga där Sverige behöver skärpa till sig helt enkelt. Alla barn, oavsett var de växer upp, ska ha rätt till en väldigt, väldigt bra utbildning.
Det har gått åt helt fel håll.
Det har gått åt helt fel håll. Rättsstat, skola, försvar, de här grundläggande kollektiva nyttigheterna har inte då försvarats, eftersom vi har lagt en massa pengar och energi på en massa områden där staten faktiskt inte behövs, utan det vi ska låta civilsamhälle och marknader sköta det. Men som sagt, det kommer alltid finnas vinnare och förlorare, och de här som då kortsiktigt förlorar, arbetare som förlorar jobbet och annat, det här är ju inget nytt. Det här är ju någonting som även socialdemokratin och vänstern har förstått och arbetarrörelsen förstått i Sverige, att vi måste bejaka strukturomvandling, vi måste bejaka teknisk utveckling. Här är Sverige ett föredöme jämfört med Frankrike, USA och massa andra länder. Vi har ju förstått det här, det är så välstånd kommer till stånd.
Är det någon ingrediens i boken som vi inte har pratat om, något som du vill nämna?
Jag kan väl säga det att liksom mitt slutkapitel då, det är ju att titeln på boken är Reviving Classical Liberalism Against Populism. Vi måste helt enkelt återuppliva, inte nyskapa, men återuppliva och anpassa sig till dagens verklighet. De här liberala idéerna, de liberala institutionerna, visionen om du vill, gärna visionen om det liberala samhällsandan och hur vi värderar och uppskattar tolerans, pluralism, mänsklig blomstring och de här sakerna. Och det tror jag finns en god möjlighet att göra. Det har skett tidigare i historien och vi kan göra det igen.
Ta upp det som man kan annars ta för självklart, men som kan annars försvinna, de här demokratiska värden, så att det inte blir en kokta grodan, att man inte märker.
Ja, nej, men det är ju det som sker i många av de här länderna, att man kokar grodan väldigt sakta och man tar små steg. Och det ser vi lite grann i Sverige då, dels på goda grunder med den här brottsligheten och annat, hur då den här moderatledda regeringen börjar inkränkta då på rättsstatliga principer. Det här är en väldigt svår balansgång som... Ja, det gäller verkligen att hamna rätt där och inte undergräva rättsstaten. Man får tänka vad som händer när man själv inte sitter vid makten. Säg att ett mer populistiskt parti då blir största parti och kanske statsminister i Sverige här om 5-10 år. Har vi då redan börjat undergräva de här principerna, så kan det bli väldigt, väldigt farligt.
Förutom att läsa boken, har du någon rekommendation till de som lyssnar kring det här ämnet?
Jag fick den här frågan i Bryssel igen, en ung student som satt där och hon var helt frustrerad över att världen gick till med utvecklare som ni gjorde och amerikaner. Då sa jag, börja med dina vänner, liksom, sätt igång bara. Det här är, världen blir inte bättre om inte liberaler börjar slåss tillbaka mot det här. Vi kan inte tro att det ska komma någon stor politiker eller ett nytt parti som ska göra åt oss, utan vi måste göra själv.
Jag ser också att boken går att ladda ner.
Gratis. Så att gå in på...
Jag lägger ut länken på...
Ja, lägger ut länken.
I avsnittet. Om man lyssnar på det här och ställer en fråga till dig, kan man hitta dig någonstans?
Man kan hitta mig på Ratio, man kan hitta mig på LinkedIn, på Facebook och så vidare. Så att det är bara att söka Nils Karlsson, K med K och ett S, Nils Karlsson.
Tack för att du var med.
Tack själv.